Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Hej och välkommen till ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Jag skulle vilja rikta ett stort tack till dig som lyssnar på podden och uppmana alla att skicka in tips och förslag som en del gör, och det är också väldigt tacksam för. Vi finns ju på Facebook under namnet Snutsnack. Idag heter min gäst Jonas Petschler och han kommer berätta en historia som visar det här återkommande med döden och ett litet speciellt fall. Var försiktiga där ute allihopa och ha en trevlig lyssning. Hej och välkommen till Snutsnack, Jonas Petschler.
Nästan, Jonas Petschler.
Petschler, men det är ju bara med i.
Ja, det är med e, men det är...
Ja, ah, förlåt.
Det är någon sån Facebook-alias som ligger lite snett där.
Okej. Så jag sa egentligen rätt då.
Ja, egentligen Facebook rätt.
Ja, så det heter alltså Petschler, okej. För jag tänkte ju på han tränaren där när det var Petschler.
Ja, Wolfgang. Ja, det smeknamnet som har ju faktiskt fått. Det är därför det Facebook-namnet heter så. En gammal kollega som... Det blev Petschler.
Just det. Ja. Du jobbar som polis idag.
Ja.
Var då någonstans?
Nu heter det lokalpolisområde Järfälla.
Okej.
Okay. Så började i norrort. Sen delar man norrort i två delar i och med omorganisationen. Så Lopo Järfälla tillhör jag, men jobbar även i radioområde Nordväst som det heter. I norra Stockholm. Så gamla västerort och halva gamla norrort kan man säga.
Okej. Mm. Det låter som att du har stockholmsk härkomst.
Ja, både och faktiskt. Jag är född i Stockholm från början. Sen har vi flyttat runt lite grann. Hade skolåren i en liten by norr om Jönköping, Mullsjö.
Okej.
Och flyttade upp till Stockholm igen 95.
Okej. Ja, det är skönt att du har tagit bort den där dialekten där från Jönköping.
Ja, jag hade nog inte så mycket dialekt. Farsan är från Stockholm från början och sådär. Så det var inte jättemycket dialekt hemma. Men lite hade man nog när man bodde där nere. Det måste jag nog säga.
Fanns det några planer på att jobba som polis då när du var yngre?
Egentligen inte. Faktiskt. Göteborgskravallerna där 2001 va?
Mm.
Där... Det var någonting som berörde mig. Just att polisen var så otroligt hårt ansatt. Alltså där väcktes det någon form av nyfikenhet.
Mm.
Sen försvann det kan jag säga. Och sen var det min lillebror faktiskt som en dag berättade att han skulle söka till polishögskolan.
Mm.
Och då tänkte jag så här, hade sökt till lärarskolan. Jag pluggade till socionom faktiskt första året. Och tänkte att han kommer ju få med om jättemycket saker som inte jag kommer få med om. Så då tänkte jag så här, nej, det där ska han inte få vara ensam om. Så att jag söker då också.
Kom brorsan in då?
Ja, han kommer in en termin före mig. Vi skulle söka samtidigt, men jag hade för dålig syn. Så att jag lasrade ögonen och sökte omgången efter och kom in då.
Okej, okay. Kunde kolla på alla hans gamla prov.
Precis, lillebrorsan fick plöja där med böcker och tentor och grejer. Så det var riktigt bra faktiskt.
Fick du lite avrapportering från honom då, hur det var där på skolan eller?
Ja, absolut. Absolut. Fick jag. Vi hängde väl en del på skolan också i mån av tid och sådär. Med hans basgrupper och vår basgrupp också.
Just det.
Ja, så att det var... Ja, det är kul. Vi är nära så att det... Ja, han är också i gamla norrort också så att... Fast i Sollentuna.
Kallar han dig för räv eller?
Nej, det är inte längre. Jag svarar ju som gruppchef nu så att, och YB också. Så att, just nu är jag lite högre i rang. Han är på väg också så att han gör intropass idag som YB i Nord. Faktiskt.
Och YB det för oss är som inte hänger med ibland i de här polisförkortningarna, står det för yttre befäl.
Ja, precis.
Då kan man få leda vissa insatser och sådär också om man är ute och jobbar.
Precis.
Sökte du dig till det området du jobbar nu eller hur blev det när du var klar?
Ja, jag bor i norra Stockholm och Och då hade två mindre barn hemma, så jag tänkte just pendlingsavstånd. Så att jag sökte norrort i första hand och City i andra och Roslagen i tredje. För att hålla mig hyfsat nära hemmet då.
Just det.
Och sen blev det Sollentuna. Och där var ju brorsan redan och plöjde iväg.
Perfekt. Men hur är det att bo och jobba som polis då i samma område?
Ja, det gjorde jag den första året. Sen omorganisationen så jobbar jag ju mest i Järfälla, Kungsängen, Bro och även gamla Västerort. Då. Så då är jag ju inte på hemmaplan på samma sätt.
Nej.
Jag upplevde det inte som ett problem under tiden jag bodde och verkade i samma distrikt. Men jag tycker att det är skönt idag när man inte har samma buskoll på hemmaplan som man hade då.
Ja, just det.
Faktiskt. Jag har inte upplevt något problem och inte haft något problem med det heller.
Ja.
Men det är lite skönare att inte veta allt som händer i närheten.
Ja, precis. Det kanske är skönt att vara förskonad lite grann där.
Ja.
Det var så roligt, för du är den andra polisen som faktiskt har skrivit till mig på Facebook och som jag har motskrivit direkt och sagt, men kom och var gäst då.
Ja.
Och då var du lite tveksam först, men...
Ja, men jag har en gruppchefskollega som vi är väldigt tajta, vi jobbar väldigt mycket ihop och vi utmanar varandra, vi reflekterar väldigt mycket ihop om hur vi är i vårt ledarskap och hur vi vill vara och hur vi vill att vår grupp ska vara. Och hon sa en gång att tycker någon gör någonting bra, så ska man säga det liksom. Livet är för kort, så därför tyckte jag att du hade gjort ett bra jobb och då vill jag säga det. Och sen var jag inte beredd på att du skulle liksom vilja ha hit mig då. Och då tänkte jag såhär, man måste våga lite grann också.
Ja, du nämnde att det skulle vara utanför din comfort zone. Men jag tycker vi kan köra din historia. Jag har ju bett dig som alla andra ta med dig en historia ur din polisiära liv som har påverkat dig. När du fick den frågan, vad dök det upp då för tankar?
Ja, en historia dök upp direkt faktiskt.
Okay.
Och det är den jag tänker köra på. Sen dök det upp massa historier såklart som man har varit med om genom åren. Både tokiga, roliga, jobbiga och sådana där. Men det som dök upp, jag kör på den som jag
det tycker jag absolut. Var jobbade du när det här hände då?
Det här måste vara tidigt i våras faktiskt. Och det är i det här lokalpolisområdet som jag jobbar i nu då.
Mm.
Det var ett lördag dagpass tror jag. Och då är vi två bilar som jobbar i Järfällaområdet då.
Mm.
Och jag tror det var någon gång mitt på dagen så går ut ett anrop på radion att ett salsalarm. Jag vet att ni har pratat om det tidigare i podden, just det här med salsa, att det är ett hjärtstopp som kommer.
Precis, det har kommit upp några gånger. Ja.
Och men då är det bråttom om man kör på. Och vi får adressen och våningsplan. Och sen avslutar operatören det sista han säger. Och för kännedom så är det en 8-årig flicka. Klart slut.
Okej. Okay.
Och man har redan tackat upp lite grann, man är på väg, vi sitter och kör bilen söderut på E18 för att komma fram.
Har ni då, du har den här utbildningen med defibrillator och sånt där.
Ja.
Och är det så då, när du får ett sånt här larm, du har åkt på salsalarm innan kanske?
Ja, många.
Ja. Vad händer då i dig när du får först salsalarm, då får du en bild och börjar du redan tänka på vad du ska göra? Pratar du med din kollega vad ni ska göra? Eller hur förbereder ni er på väg fram så att säga?
Ja, normalt sett så kör jag bilen till exempel så brukar jag alltid få en rapskanal så att säga, på radion så vi kan samverka med räddningstjänst och ambulans som också blir dragna på det här. De allra flesta gångerna så hinner faktiskt både ambulans och räddningstjänst för oss.
Mm-hmm.
För vi larmas sist i den här kedjan.
Just det.
Så att oftast så är det att man kan biträda räddningstjänst och ambulans. Och jag tänker inget speciellt kring salsa längre. Man blir väldigt snabbt helt enkelt.
Mm.
Det är inget som höjer pulsen. Men just den sista raden när han drar i utropet att det är en 8-årig flicka. Då jag minns att jag trycker ännu hårdare på gasen fast den redan är i botten. Liksom.
Mm.
Och skriker nog nästan rakt ut något läte, minns jag sen. Alltså, det bara kommer. Liksom.
Ja.
Jag har själv två barn hemma liksom, och det tog direkt i hjärtat det här utropet. Sen hör jag att vår andra patrull, de är precis i närheten. Mm. Och vi får en lägesbild innan vi landar. Att ambulans har precis kommit och räddningstjänst är där. Och man jobbar på den här flickan då. Så vi kommer upp i lägenheten och i den andra bilen sitter då min nuvarande gruppchefskollega. Då, och jag tror hon hade någon befälsbefattning den dagen då. Och det är ju inte naturligt att ett 8-årigt barn drabbas av hjärtstopp.
Nej.
Så vi sätter ju på oss de brottsutredande glasögonen och hon ber mig prata med en stora syster som kan vara i 14-15 års åldern. Naturligtvis jättechockad. För att försöka utröna om det här är ett brott som har begåtts i det här. Samtidigt som naturligtvis familjen är helt chockad och uppriven och reagerar på jättemånga olika sätt där.
Är det här hemma hos den här 8-åriga flickan?
Ja, precis. I deras lägenhet. Och ganska snabbt så kommer det fram att den här flickan har varit sedan födseln multisjuk med massa olika sjukdomar och svåra epileptiska anfall. Och så att föräldrarna har ju inte sovit en hel natt sedan hon föddes mer eller mindre.
Okay.
För att man måste vaka och se över och sånt där. Så det kan vi släppa i brottsutredaren utan blir mer liksom stödservice åt räddningstjänst, ambulans och även ta hand om mamma, pappa, syster i lägenheten. Och vid något tillfälle så hamnar jag och håller någon dropp på sig och hjälper att trycka in dropp i den här lilla flickan och de håller på med kompressioner och man försöker skjuta med den här defibrillatorn men då krävs det att det finns en viss aktivitet i hjärtat då.
Mm.
Och det fanns inte det, men man ger sig inte utan man fortsätter jobba. Och så nästa sån här starka minne från den händelsen, det är att vi ska lasta den här flickan i ambulansen. Och då använder de en sån här spineboard. Det är som en hård plastbräda.
Mm.
Så för att fixera nacke och såna här grejer. Då hade de en liten som var ungefär i längd som den här flickan var.
Mm.
Och så skulle jag lyfta den här. Och i muskelminnet då, för sådana där har man ju lyft på vuxna personer hur många gånger som helst.
Oh,
och man är beredd och man ställer sig bra och man svankar och man ska ta i. Och så är det väger ingenting. Den bara för upp i luften liksom.
Mm.
Och kommer ut i trapphuset där det är en hiss då vi ska försöka ta oss ner. Samtidigt som kompressionen pågår hela tiden då. Så det är jag och två ambulanspersonal som jobbar i hissen.
Mm.
Men i hissen är så liten så att jag får inte plats. Så jag hamnar liksom i fotändan och trycker in den här spineboarden i hissen. Så är de andra två kvar där inne. Men då är hennes fötter utanför den här brädan. Så jag blir hållandes hennes fötter och de är ju liksom i storlek med min yngsta sons.
Mm.
Och jag kan inte lägga ner dem på hissgolvet för det är ju kallt. Hon har ju inga strumpor.
Mm.
Så jag fastnar med hennes fötter i händerna och kan inte släppa liksom. Så skriker den här ambulanspersonalen, men släpp fötterna och stäng dörren liksom. Och då vaknar man ju till igen då och stänger och så springer ner för att möta upp. Då har vi pratat med våran radio och bett dem att gå ut på P4 Stockholm då, att det kommer bli en brådskande ambulanstransport från Jakobsberg till Astrid Lindgren. Och sen lastar den andra patrullen lastar familjen i sin bil och vi eskorterar ambulansen in till Astrid Lindgren i full fart. Fast det var en lång resa in kan jag säga. Jag tyckte att det gick alldeles för långsamt hela vägen.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
Design. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Ibland undrar man om vi lever i samma tidsenhet hela tiden. Är tid verkligen exakt?
Nej. Inte där och då kan jag säga.
Hur kan, precis, för hur var det då? Ni stod ändå på och det kändes som att tiden gick väldigt långsamt.
Ja, men jag körde ju då, så att jag plöjde iväg där på E18 och så tittade jag i backspegeln och tyckte att ambulansen, men kom igen nu. Nu ligger du jättelångt efter, får man släppa upp. Men de har ju inte samma större bilar och liksom kör väl på ett annat sätt också än vad vi gör. Men vi kommer in till Astrid-linjen i alla fall och vi hjälper familjen in där också. Och där, de möter ju upp, det var ju läkare och sköterskor och det var ju hur mycket folk som helst. Och man fortsätter jobba på henne då. Så vi hamnar utanför det här traumarummet då, som de kallar det för. Men de stänger inte dörrarna, för det är någon som, nej men familjen ska få se liksom. Men de vill ju inte ha in familjen i traumarummet.
Nej.
Så vi hamnar ju som någon form av mur mellan mamman då, som var mest upprörd, eller vad ska man säga, ja men ledsen och uppriven och ville fram till sin dotter.
Ja, såklart. Såklart, ja.
Så då hamnar jag ju liksom och får mer eller mindre hålla i mamman för att inte hon ska komma in i det här traumarummet, samtidigt som jag hör där bakom hur man jobbar och jobbar och jobbar och hon skriker och vill in liksom. Och jag börjar tänka, hade det varit mitt barn som ligger där inne, hade någon ställt sig i vägen, så hade jag ju sänkt en person. Jag skulle bara ta mig in. Och nu hamnar jag som den som håller i och inte släpper in.
Just det.
Och det slet efteråt, kan jag säga, när jag började tänka på det. Och sen hör jag bakom mig hur de stänger ner och avslutar. Det fanns ingenting att göra. Hon var död då.
Hon dog?
Ja. Och då får mamman och familjen komma in då liksom. Och det var ju, det var vidrigt. Helt.
Vad kände du där då?
Jag gick ifrån en bit och stod i ett hörn och jag tror jag tvättade händerna eller sånt där. Bara för att sysselsätta, jag hittade handfat och stod och tvättade händerna.
Just det, du avledde dig.
Ja,
din egen.
Ja, det var någon spegel ovanför. Jag tänkte, tittar jag upp där nu så bryter jag ihop. Jag fokuserar på min handtvätt och sen vände jag om till kollegorna där. Så stod jag där utanför en liten stund. Då kom någon läkare och berättade vad som hade hänt och vad de hade gjort och sådär. Så det var ganska skönt. Han såg ju på oss att vi var tagna av det där också. Och sen vi tog kontakt med räddningstjänsten, så att vi åkte tillbaka till brandstationen i Jakobsberg sen och satt ner och pratade med dem som ett avlastningssamtal.
Just det.
Efter det då. Men jag kommer ihåg, vi går ut från Astrid-linjen, vi fyra poliser som där, då blev det någon form av spontan gruppkram liksom, och så stod där och höll om varandra och vi såg folk gick förbi och tittade, nu står fyra poliser i ring och kramar varandra, vad är det som händer? Men det var viktigt just där då.
Varför? Jag menar, det är många nu, det har kommit upp barn, just det här, barn och död och barn i närheten av död. Om du jämför dig, Jonas, utan barn och den Jonas med barn då, som hade barn i liknande ålder som den här flickan. Vad är skillnaden i din reaktion? Vad händer där när man blir förälder och jobbar med barn sen?
Ja, vad händer? Jag var 24, skulle fylla 25 när min första son föddes. Och ja, någonting händer igen. Någonting slår an. Jag vet inte vad det är. Jag kommer ihåg att efter han var väl ett halvår så satt jag och tittade på någon program och minns inte vad det var. Det var ju inget speciellt. Det var någon, ja, jag minns inte ens vad det var. Men helt plötsligt så sitter jag och grinar till det här programmet. Det var någon sån här, att det var någon familj som har det svårt att få huset ombyggt eller något sånt där, och få den här hjälpen, och det blir emotionellt liksom. Då satt jag och grinade till det. Alltså, vad var det här? Var kom det här ifrån? Så att det är mycket sånt som händer, och just i rollen där och då vill man ju inte vara den som visar det. Nej. På plats, så att säga. Där fick jag verkligen svälja flera gånger i just där utanför traumarummet.
Men fanns det, jag vet inte om man ska kalla det för en risk, eller fanns det en chans eller möjlighet att du hade kunnat liksom börja gråta och visa det där på plats när du var i din myndighetsutövning och i uniform? Och
ja, alltså där, sen när jag tänker i efterhand så hade det väl inte varit fel. Nej. Alltså jag tänker, jag, alltså det är ju ett litet barn som precis har dött. Vem blir inte berörd av det? Och visa känslor i det. Ja, varför inte? Men där och då så blir det så att ja, men nu har jag uniformen på mig. Det är folk runt omkring mig som jag förväntas ta hand om. Och då man kliver in i någonting som lägger bort det helt enkelt, och så kommer det sen istället.
Det här avlastningssamtalet då, som ni hade sen med räddningstjänsten, så här, hur mycket tycker du det ger att sitta efteråt och bara bolla igenom? Är det det ni gör, eller vad gjorde ni?
De som hade varit på plats så fick alla berätta sin upplevelse av det som hade hänt. Och sen när vi gick av vårt pass så ringde vakthavande befäl upp min gruppchef och frågade det här om vi skulle kalla in någon form av krisstödssamtal. Det finns en krisstödsorganisation i polisen. Och hon frågar mig och vi tittar på varandra och säger nej, men det känns väl ganska okej liksom. Men då säger vakthavande befäl, ja, men är det någon gång ni ska ha, så är det, då är det fan nu. Ja, det är inte vi som bestämmer det kanske. Nej, det har du rätt i liksom. Så dagen efter så kom det ut en kvinna från krisstödsorganisationen.
Hur fungerar det då?
Nej, det är jättebra. Det är en kvinna som jag har haft att göra med flera gånger nu efteråt också. Och jättebra. Och, ja, men man får prata om de här känslorna liksom. Och vi då som har kanske jobbat lite längre, vi hade några yngre med oss också som inte jobbat lika länge, att det blir viktigt för oss att det är okej att prata att det här var jobbigt, att jag mådde dåligt över det här och sådana där saker. För att vi ska inte bygga ryggsäckar på våra kollegor. Det ska ut liksom. Vi ska ta på det liksom, innan det byggs på.
Jag är alltid så imponerad av, och var även när jag jobbade som polis, men även när jag hör din historia här, Jonas, att det här totala fokuset när man kommer till en sån här, när räddningstjänst, ambulans och alla gör allt för att rädda en persons liv, i det här fallet en ung flickas. Och att de finns där ute hela tiden och är beredda att trycka gasen i botten för att rädda okända människors liv. Och för en väldigt liten penning per månad kan man också tycka. Så vi försöker väl på något sätt se till att de ska få lite högre lön.
Ja, men verkligen.
Sen har jag har varit med om till exempel när jag kände att jag inte gjort... Jag hade ett tillfälle där jag kände att jag inte gjorde tillräckligt själv. Jag var en lastbilschaufför som... Jag fick det bara som en lastbil som blockerade vid centralstationen. Och jag hoppar upp, vi åker dit, jag hoppar upp på passagerarsidan på en sån stor Scania lastbil. Då sitter en tjock chaufför med sån, det ser ut som att han har liksom bubbelbad, liksom en sån här bubbelskum i näsan, han fått någon form av lungödem eller vad det kallas för. Han är varm, jag känner ingen puls, jag larmar. Kommer en sån läkarbil fort som bara sliter ut honom, intuberar, börjar göra kompressioner. Jag gjorde liksom ingenting innan. Och det är någonting som jag har tänkt på några gånger där. Jag borde kanske ha gjort någonting mer än att bara larma. Så det har legat i mitt huvud lite grann så där. Men det har blivit så mycket bättre nu i min uppfattning, just när det kommer till, om man pratar om den här salsalarmen som har återkommit lite också i snutsnack. Att man är mer förberedd på de här olycks, som inte är klassisk egentligen polisarbete, utan som man ju ser som ambulansarbete.
Nej, men precis. Och jag menar, vi har ju fått nu, vet jag inte hur det ser ut i övriga Stockholm, men just vi som jobbar i nordväst, vi har ju vår beskärda del av skjutningar just nu som tar mycket kraft och energi på alla. Så vi har ju börjat med nya akutsjukvårdsrutiner också, det här. Men vi har ju sådana här avsnörande förband med oss, varje polis också. För att man ska kunna snöra av större blödningar och sådana grejer, till exempel vid en skottskada eller knivskador och sådana grejer. Så att vi jobbar ju på det, vi pratar om det ganska mycket. Jag har flera kollegor som varit först på plats på skjutningar och gjort bedömningen att ja, vi kan inte vänta på ambulansen, vi måste lasta och åka och packar in patienten i radiobilen och kör full fart. Så att jag förstår ju, jag har inte jobbat lika länge som... 20 år hade du, va? Jag
hade 20 års anställning, men jag var 15 år ute då.
Så att jag kan tänka mig att det har ändrat sig lite, men det är ju verkligheten som har ändrat sig också.
Ja, verkligheten har ändrat sig, men vi hade inte den. Och Om jag inte bara ska vara självkritisk till det jag berättade, den lilla händelsen, så hade jag inte den utbildningen och heller inte den mentala liksom, förberedelsen att komma till. Jag var ung i tjänst och jag visste helt enkelt inte riktigt vad jag skulle göra förutom att larma då. Va?
Nej.
Och det är det som är så viktigt när man kommer till de här, och det är det som också har imponerat mig på mig så mycket med till exempel sjukvårdspersonal, att det är bara bam, det är liksom, det är sekundsnabb början. Och jag, som jag uppfattar så kommer polisen närmare där i alla fall, att man, för akutsjukvård är ju jätteviktigt i samband med bilolyckor eller...
Jo, men så är det. Och jag känner att samarbetet blir bättre och bättre. Jag menar, den här som jag berättade om nu med den här flickan i lägenheten, så det var ju ingen som behövde säga någonting speciellt, utan det liksom flöt. Man sökte hela tiden en arbetsuppgift att göra någonting, och det kändes att alla ville göra någonting. Och det tycker jag speglar samarbetet just nu som det fungerar, att man söker hela tiden en uppgift. Mm. Och har ambulans och räddningstjänst koll på patienten, ja, men då lyfter vi blicken och får ta över mer, är det brott, ska vi hålla trafik och så vidare.
Mm.
Så att jag tycker att samarbetet blir bättre hela tiden.
Jag tänker nu dog den här flickan.
Ja.
Och död är ju någonting som man ofta konfronteras med. Som polis i olika, ibland kan det vara död i samband med ålderdom eller ibland kan det vara, som du säger, skjutningar och väldigt plötslig död. Men hur hanterar du just död personligen? Ja. Hur funkar det för dig att möta döden?
Ja, det låter ju nästan kallt och hjärtlöst, men det är någonting som är... jag vet inte. I perioder så är man är mottaglig för olika saker i olika perioder i livet. Vi personligen så har vi haft dödsfall i familjen nu under de sista åren.
Mm.
Och då har det varit lite värre. Då har det kommit lite närmare. För då kommer de känslorna kommer in i det dödsfallet man är på. Men sen är det ju så också att jag en kollega som sa till mig när jag började att behöver du inte, så titta inte på den döda i ansiktet, för det kommer att stanna kvar. Och det hade han rätt. Blundar jag liksom på kvällen så kan jag se alla som jag har tittat på. Så.
Jaha, du fick råd av en äldre kollega då? Eller? Ja, det rådet fick aldrig jag.
Nej, så att jag försöker säga det, men ibland är det ju svårt. Jag vet att många som kommer nya, som aspiranter till exempel, de vill ju ha ett dödsfall för att få se hur de reagerar. De bygger nästan upp en stress och press inför det första dödsfallet.
För jag jobbade ju som lärare också på polisskolan, och då hade jag termin 3 tror jag det var, man var uppe på bårhuset, så då tog jag dem i klassen och så åkte vi upp till, och där har ju, det ska man säga också, polisen har ju ett speciellt tillstånd faktiskt, så man har rätt att faktiskt titta på döda människor i syfte då att utbildningssyfte, att se hur en död människa ser ut. Man har också rätt faktiskt att känna, så man kan känna på rigor mortis, alltså så likstillhet och, för att känna på en död människa är ju väldigt, väldigt speciellt. Det är ju verkligen så långt från liv. Det är väldigt långt från liv. Och jag tror att det kan vara värdefullt. Men där såg man också den rädslan som just fanns för död. Och att se en människa då som inte lever längre. Men jag tror att det var nyttigt att mötas, så att det är inte, för döden är ju väldigt, väldigt naturlig.
Ja, men det är det vi vet. Vi föds och vi dör. Allt annat däremellan vet vi inte.
Ja, precis. Men sen är det ju då såklart, som du berättar i din historia också, väldigt speciellt med en ung människas död. För vi vet att vi föds och att vi ska dö, men vi ska inte dö när vi är 8.
Nej,
det
är inte meningen. Och då blir det ju det här overkliga. Och det är då tankarna kommer också. Man försöker hitta referenspunkt till liksom, som, nej, men det här går nog bra liksom. Nej, men nu andas hon, nu rörde hon sig liksom. Man letar hela tiden det här, fast men, det kommer inte.
Men när du höll i hennes fötter, när ni går in i hissen och du märker att jag får inte plats, var hennes fötter varma då?
Ja, som jag minns det så var de varma. Och det var, jag tror det var därför jag inte ville sätta ner dem på det kalla golvet. Jag ville skydda hennes fötter, för det var ju kallt där. Hon var ju så liten. Jätteliten som jag minns det. Liksom. Det var tufft alltså. Riktigt tufft.
Hur är det att komma hem då till sina egna barn när man har...
Jätteskönt. Otroligt skönt. Jag minns att min fru skulle iväg på någon middag eller sånt där. Så jag körde henne och en väninna in till stan direkt. De såg ju direkt på mig att fan, nu har han haft det tufft idag. Liksom. Och så jag berättade direkt vad det var. Liksom, och sådär. Men det var skönt att få den här tiden i bilen på vägen hem själv också. Från stan jag hade kört in dem.
Okay.
Och sitta och lyssna på lite musik och slappna av. Och sen komma hem och kunna vara med sina barn och krama om dem extra. Och jag ska inte tjata på att de har inte städat rummet och sådana här grejer. För det är inte viktigt. Det är inte det som är det viktiga.
Kan du lufta med din fru ibland och säga så här, men idag...
Ja. Jag tror hon ser på mig också.
Hon gör det?
Ja, det tror jag. Sen försöker man ju också skydda henne. Alltså, eller mina närmaste. Jag har ju min bror till exempel. Han förstår ju precis. Han är ju med om samma saker. Men alla detaljer och sånt där, det drar jag kanske inte alltid med min fru. Men hon ser ju på mig också.
Ja, precis. Ja. Och det kanske inte är nödvändigt med detaljer heller.
Nej, men det är det ju inte. För det får man ju ändå, det får man ju ta med sina kollegor som har en förståelse på ett annat sätt vad man är med om. För det, vi ser ju en verklighet som många aldrig kommer i närheten av.
Och...
Varje dag.
Ja, precis. Varje dag faktiskt. Men döden, just döden är ju för oss människor oerhört fascinerande. Och döden är ju också någonting som vi ser på filmer mycket. Och som jag tror också kanske just det här, för vi brukar alltid sluta med att prata om polisfilm och sånt. Det kan kanske just vara det så här att hitta döda människor... ta reda på vem har bragt den här människan om livet. Det är någonting fascinerande med just död. Men om jag ställer den här frågan, kollar du på polisfilm eller polisserier? Eller
jo, något? Men det har man ju, om man väl gjort sen man var liten också. Första minnet, jag har ju lyssnat på det förut och vet att man får frågan så börjar jag tänka. Men då, det första var ju, då var det det här, vet du det här, Spanarna på Hill Street.
Just det.
Och nu i efterhand när man har jobbat ett tag, eller när man jobbar som polis, så tänker man tillbaka hur den polisstationen såg ut. Ett öppet kontorslandskap med liksom burar i ena hörnet där busarna satt liksom, och någon kommissarie satt och skrev på någon skrivmaskin och liksom blev nästan knuffad av någon buse som kom där i handfängsel och brottades in i någon cell där liksom.
Just det, Belker hette någon civilpolis
som var lite galen sådär.
Så
att det satt man ju i soffan och tittade med mamma och pappa när man var liten.
Det kommer jag också ihåg. Hill Street Blues. Och för er som kan er Hill Street Blues eller spana på Hill Street, så är det ju faktiskt det jag refererar till varje gång jag säger var försiktiga där ute. Och det säger de ju på sitt roll call, eller sin utsättning som man säger på svenska då. Men när jag säger det, för jag fick faktiskt kritik på Facebook att det är lite löket att jag säger försiktiga där ute till mina ex-kollegor, men jag säger faktiskt var försiktiga där ute till alla där ute. Det har ingenting med vad man jobbar med, utan alla ska vara försiktiga där ute.
Men ja, verkligen.
Det var en catchphrase. Men okej, det är ju lite the good old days där.
Ja,
då.
Precis. Men sen vad heter den? Hanif pratade om The Wire.
Ja, just det.
Och det är också någonting som jag tycker, jag har sett om den ett par gånger faktiskt. Det var riktigt, riktigt bra. Och han som gjorde den, om jag inte minns fel, så hade han en serie innan som hette Uppdrag Mord, tror jag.
Okay.
Han var också mordutredare i Baltimore just.
Ja, alltså det gjorde det.
Ja. Och den var också, kom ihåg att jag följde och såg.
Så den, vad sa du att den hette?
Uppdrag Mord, tror jag den hette på svenska. Ah, okay. Men den hade, det är väl någon skön översättning som, som var då. Början 90-tal kan det vara.
Okej. Okay. Uppdrag Mord, ja men bra, den har inte dykt upp här innan. Varför var den bra då, Uppdrag Mord?
Ja, men det var ju mer, kanske inte så mycket alltså action så. Det var mycket handlade om att få in en misstänkt i ett förhörsrum liksom, och sen utspelade sig. Det var tuffa förhör, det var mycket good cop, bad cop och sådär. Men mycket historia och psykologiskt spel i det här förhörsrummet då.
Funkar det här good cop, bad cop?
Ja, jag vet inte. Jag har ju bara jobbat ute så, då får man väl vara både good cop, bad cop tycker jag. Just det. På hur det ser ut.
Ja, precis. Ja, ja det, jag tycker det har varit intressant ibland när man har varit på till exempel en trafikolycka eller någonting annat, när man har två som tvistar. Så oftast när poliserna kommer tillbaka så håller de med respektive.
Ja, liksom. Men lite så. Man tar parti nästan.
Och tar lite parti och sen när man har blandat upp det så, ja men det kan ha varit så.
Ja, precis.
Ja, okej, men uppdrag mord då. Mm. Ja. Stort tack att du ville vara med i Snutsnack, Jonas Petschler.
Tack själv.
Fick jag till det där?
Ja, riktigt bra.
Ja, vad bra. Ha det jättebra.
Ja, detsamma.
Tack. Stort tack för att du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack. Snutsnack finns på Facebook under namnet Snutsnack. Och mig, Hasse Brontén, hittar du på sociala medier. Twitter, Facebook och Instagram. Var inte blyg, hör gärna av dig om du har feedback och synpunkter. Ha det jättebra till nästa gång. Hej då!
Hedvigs hemförsäkring är skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.